Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
För min mamma som var väldigt ekonomiskt lagd och använde många paralleller till tandvård menade ju att visdomständer ska ta tid att dra ut, annars är de inte värda besväret eller pengarna nu när det kostar. Och med min mammas ord ringande i huvudet så undrar jag då, är du glad om det går fort eller känner du lite snuvad på pengarna då?
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Det lät väl bra?
Ja, tycker jag. Pigg.
Ja, pigg. Ja, ja, men jag är pigg.
Ja, ja.
Det är en sån dag idag känner jag. Det är en bra podd-dag.
Jag är lite disträ idag för att jag är lite nervös. För jag ska dra min första visdomstand. Alltså jag har ju haft visdomstander länge men jag ska dra en av dem imorgon. Och jag har mött människor som säger 2 saker. De ena säger så här, det tog 3 sekunder. Och sen gick jag tillbaka till jobbet. Och andra sagt, oj då, boka av ett par dagar. Det där kan bli tufft.
Alltså, jag har en tes kring det där. Mm-hmm. Eller som jag vet, som jag har hört av en tandläkare som stämmer. Och därför ska jag inte fråga dig innan nu om det är på där uppe eller där nere. Men grejen är den att vid 9 av 10 tänder man drar ut på översäken så får man inga problem.
Mm.
Medan 9 av 10 tänder du drar ut i nederkäken.
Men vem drar du 10 tänder i nederkäken?
Nej, men 9 gånger av 10.
Jag fattar.
Ja, så att du undrar, är det uppe eller nere?
Det är uppe.
Bra, då kommer det gå ganska bra. Då kommer det inte bli. För att det är ju så att det ramlar ner skit och grejer och det blir lätt bakterier och inflammerat och då får man massa massa bekymmer. Men då är du på ovansidan så då kommer det vara en lätt sak.
Bra, men då bestämmer vi att det är lätt.
Ja.
Det som är lite ångest i sammanhanget är att ingen tandläkare som har sagt att den här tanden måste vi nu ta bort, utan det är jag själv som har gått till tandläkaren och sagt, nu är jag trött på den här.
Varför är du trött på den?
Därför att den sitter tillräckligt snett för att inte göra någon tuggnytta. Och det går inte att äta en köttbit i mitt liv utan att jag får sitta på, sen inte kan höra vad du säger på en timme. För jag har någon jävla slamsa mellan tänderna varje gång. Alltså så här, jag får gå omkring som så här, med tandtråd i handväska. Så här, det är bara så här, den gör ingen nytta och den ställer till besvär. Och jag vet ju
så att popcorn är inte att tänka på, för då sitter det någon riktig sån här bit där bak.
Ah, det är alltid. Så jag tänkte så här, om den inte gör någon nytta och den gör mig irriterad, varför ska jag ha den? Ja. Så att det är en del i mitt så här, ta hand om din kroppsprojekt bara.
Bra.
Bort med skiten.
Bort med
men då är jag nu här och närvarande. Tack för det lilla terapisamtalet. Ja. Det är översäken. Så att då släpper vi det.
Mm.
Hör du, nu har vi ju finfrämmat. Som min mormor hade sagt.
Precis. Det är ju 2 gånger om året kanske som man kan få till det. Mm. En kanske, 2.
Mm.
Och då är det alltid lite speciellt.
Precis.
Det är lite speciellt. Det är alltid någonting med den här. Och det är alltid lite så här, när man har en professor på plats. Alltså, det är tungt på något sätt.
Ja.
Jag som inte är akademiker, jag blir ju så där. Jag blir jag blir imponerad och jag tycker det är coolt på något vis och jag får enorm respekt för en professor.
Kan du nämna några professorer så här som du kommer ihåg? Professor?
Ja, min son pratade med en som, han går ju på Stockholms universitet nu och då pratade han om den här professorn, den här, vad bra att jag kom på vad han hette nu då. Vi kan försöka lista ut en ung kille som har lite rakat hår och som inte ser ut som alla professorer gör, precis som Mikael inte gör. I jurist. Vi kanske ska fråga vår gäst, vem hans professorkollega. Vad han heter? Schultz. Mårten Schultz. Kan du göra så?
Jag vet inte.
Får jag hoppa in? Jag är suttit som på nålar. Jag vill inte störa er i
jag kunde bara komma på så professor Drövel, så professor Baltas, så de här kommer jag ihåg.
Har du en kollega fast i en annan bransch som heter?
Ja, Mårten Schultz.
Ja.
Vi träffades första gången efter att han hört av sig till mig. Nyfiken på vem är han egentligen, den där som jag delar ett par flashback-trådar med.
Mm-hmm.
Så han upptäckte, grattis till honom, några år senare än jag att det finns något som heter Flashback. Mm. Där det kan kommuniceras ganska frejdigt om en. Och när han för första gången blev kommunicerad kring så visade det sig vara i samma andetag som jag, för det beskrev precis som du beskrev oss nu. Just det, Mårten Schultz ser lite speciell ut. Nästan lika illa som han, den där. Vad är det han heter? Professorn på Handelsskolan som har en väldig massa år istället. Mikael Dahlén, just det. Så då träffades vi. Och jämförde oss.
Men det som är roligt med Flashback, det är ju att det är så framförallt positivt andelag och sakligt.
Verkligen, man ska tro på allting. Där.
Nej, men det är kul att man sticker ut.
Men alltså, kan du då bli, alltså, blir du något provocerad när jag säger så? Att ni sticker ut? Är det provocerande? För det var ju inte meningen.
Men är det inte tvärtom? Förlåt, nu vill jag lägga in mig, men är det inte tvärtom att så här, är inte det här en rasistfråga? Så här, om man inte känner några professorer, då tror man att alla är likadana och att alla är sådär. Så man börjar rada upp dem, så konstaterar man att ingen är ju den där standardbilden.
Nej, liksom precis. Så här. Men det är ändå vissa som sticker ut. Och jag tror att du, Mikael, är en sån som sticker ut. Jag tror att många vet, alltså, för att du sticker ut. Du har målat dina naglar sedan hur många år tillbaka som helst, till exempel. Mm. Du är långhårig. Du sticker ju ändå ut, eller hur?
Ja, du är inte den första som säger det. Inte den andra, inte Nej. Den
Och då 200. Kanske det ligger någonting i det, även om det också
Men upplever
står
du när du träffar Anna, när jag har sån här firmafest för professorer i Bryssel, liksom. Alla vi som har blivit professorer ska köra shotsbricka. Tänker du då när du tittar på den skaran? Alla ser likadana ut. Alla har sån här kofta med läderbitar på armbågarna. Och sen är det jag och Mårten. Eller är det en ouppdaterad bild, Mattias, har att det skulle vara liksom konformistiskt i...
Med brasklappen att jag aldrig varit på någon firmafest för professorer, så det blir ju högst akademiskt det här då. Spekulativt. Så misstänker jag att jag skulle kunna blicka ut över en församling som har för mig förvånansvärt många koftor. Och det här är spekulativt, för det kanske de inte har på firmafest, men i korridorerna så har jag faktiskt slagits av den tanken att vad många koftor och tofflor det är här. Så är det. Och tänkt att det är något fel på mig som inte riktigt har fattat det där.
Men du, tack för senast när du var här, och apropå firmafest för professorer.
Vi får börja säga ett rejält välkommen. Det vart ju inte ens, så vi gled ju in på någonting annat här. Så varmt välkommen, Mikael.
Tack så hjärtligt.
Du, apropå firmafester för professorer, så senast du pratade så skulle du ju gå på Nobelfesten.
Ja, just det.
Det är väl liten firmafest för professorer, kan man väl säga.
Det är många professorer där.
Du var inte den enda professorn.
Nej, det var jag inte. Inte den enda direktören, dignitären och allt.
Var det trevligt?
Ja, säger jag överraskat. Jag var ju nervös för hur ska man egentligen föra någon sorts normalt samtal. Det har aldrig varit något vidare på. Och de är ju långa, de där middagarna. Det går väl att fuska sig till några samtalsämnen och komma undan med det under en kvart, 20 minuter sådär, men 4-5 timmar. Hur ska det gå? Men det verkar som att de nog kände det på sig, så de placerade mig bredvid den tidigare chefen för Nobelcenter, som grundade Nobelcenter. Och som varit på 20 plus Nobelmiddagar i rad. Och ju varit superproffs på det där. Jag tror det fanns en tanke där. Så hon kunde liksom hålla koll på mig, kunde guida mig med varsam hand genom kväll, samtalsämnen och så vidare. Vilket var toppen. Och på min andra sida satt hennes efterträdare. Så jag var verkligen punkt.
Oj då.
Ja, men var skönt.
Och det var god stämning mellan dem. Det var inte som att du hade placerat som en mur emellan den som har fått sparken och den som har fått den nya tjänsten.
Det är så mycket jag skulle vilja berätta. Just det,
ja, men vi får så här, det är upp till oss att förstå. Ja, men jag tycker du har lett in oss på
det. Du kan väl berätta bara för oss.
Det jag kan säga är att det är inga stelbenta tillställningar. Har ni möjlighet så gå dit. Ni kommer fylla på ett vad det verkar outsinligt förråd av historier som en kan berätta när mikrofoner inte är på.
Ja, du ser.
Ja, vad fint. Ja, men vi ska ju vara bra. Vi ska ju stanna lite efteråt, tänkte jag.
Men jag måste göra avbön. För senast vi pratade så pratade vi också om att jag ju ville ha klänning på mig.
Mm.
Därför att inga män har haft klänningar på sig. Och bara därför borde en man ha klänning på sig av en massa olika anledningar därutöver.
Mm.
Och det hade jag ju inte eftersom min fru var med och jag kände det första gången hon går och jag vill inte att allt fokus ska bli på vad är det för jävla idiot som där så. Och då kom jag ju fram till och du pratade om att jag skulle göra en håruppsättning istället.
Mm.
Och så innan det blev skarpt dagen innan så hörde SVT av sig och ville att jag skulle kommentera i TV. Som jag har gjort flera gånger men verkade jag inte skulle göra den här gången och kände att då kan jag gå all in. Men då är plötsligt när jag skulle då stå och kommentera ekonomipriset så kände jag igen, men då kan jag kanske inte bli för blommig i håret. För då är det ingen som kommer lyssna
Du gjorde det också alltså. Du både kommenterade och...
Ja, precis. Så då kände jag så här, nej, men då har jag ett ansvar gentemot ekonomipriset.
Mm.
Så det blev någon så här kombo, någon variant, någon oäkting om en hövolm och en manbun.
Mm.
Hade haft en blöt osedlig natt tillsammans.
Har du någon fin bild som vi kanske kan få lägga ut på våran Instagram då, hur på dig där?
Ja, det har jag.
Ja, då kan vi ju få den. Så ser vi till så att nu lyssnarna kan gå in på våran Instagram helt enkelt.
Absolut.
Och se den snygga uppsättningen då.
Jag är ju glad när vi nu gjort oss besväret, min frisör och jag, att kreera det där. Och min fru stått ut med att jag haft den på mig. Och det blev väldigt kommenterat. Cool.
Ja, då...
kan jag säga. Det kan jag också rekommendera då, om man är lite stressad och oroad över att långsitta i stadshuset. Så gör en märklig hårkreation så har man också ganska klart med samtalen sen. Men det jag ville komma till var att sen i slutändan så blev det ingen kommentar på ekonomipriset.
Nähe.
Därför att det tog längre tid för församlingen att ta sig från konserthuset där priserna delas ut till stadshuset där det firas. Så de blev korta med tid och var tvungna att stryka någonting. Och vad är det som stryker på foten först? Jo, så ofta. Ekonomipriset. Så det blev ingen sån kommentar. Det blev en kommentar istället. Jag fick vara med och stänga i SVT sändningarna.
Eftersom du var den enda som var nykter.
Ja, precis. Finns det någon som fortfarande står?
Vem är det som är nykter här inne? Ja, det finns en.
Så då pratade vi om det. Vad tar vi med oss från kvällen och är vi glada nu? Och vad händer sen? Mm. Och så vidare. Men jag hade kunnat ha blommor i året.
Mm.
Det är det vi lär oss.
Men, ja,
tveka aldrig.
Ja, fint.
Vi lägger upp en bild på Instagram. Bild. Mm. Och den, om ni går in och ser den och blir inspirerade så kan ni lägga upp en bild på er själva. Om ni kan återskapa Mikael så vinner ni en löprunda med mig kring, förbi stadshuset på Kungsholmen.
Så kan ni få valfri visdomstal.
Lovar inte ut för mycket nu. Du lovar ju ut guldklockor i podden och allt möjligt. Och sen vet du inte om vad du har lovat.
Jag springer förbi stadshuset varje dag.
Ja, jag vet, du bor ju där.
Ja, eller? Ja. Mm. Nåväl. Vi skulle prata om omdömen.
Ja.
Vi har ju en podd som blir dömd och omdömd med siffror och sådana saker. Va? Mm. Och det är jätteintressant att se att vi har i alla fall fenomenet att det är liksom maxbetyg 5-5-5-5-5-5-5 och sen är det någon som är så här etta. Helt värdelöst liksom. Och det där tycker vi är ett intressant fenomen generellt sett. Hur funkar omdömen? Idag går man ju jättemycket på omdömen. Det är liksom TripAdvisor, det är hotell och det är liksom på poddar alltihopa. Det har ju verkligen... vad kan vi säga om detta? Är detta ett bra fenomen? Är det ett dåligt fenomen? Kan man lita på dem? Jag var på ett hotell som var likadant. Helt fantastiskt hotell. Bästa hotellet jag varit i Barcelona. Så är det någon som har gett en etta. Det är som att jag tänker, det går inte att bo här. Så läser jag, varför gav de en etta? Då är det så här, taxin hade svårt att hitta dit. Så här, men det är för fan inte ens hotellet. Så jag vet, så här. Hjälp oss i det. Du har ju ändå tittat lite på det här med omdömen. Var börjar vi med det? Det är denna så borde vara både fantastiskt men är hemskt också på
något
sätt.
Men vi börjar med omdömerna ni har fått. Har ni fått en etta någon gång?
Ja, vi har fått en etta.
Ja, du, ja, i våran podd har vi fått en, ja. Och det, då stod det så här, taskigt ljud. Alltså var det då. Och det var också så här, det hade ju, ja, så här, det är klart att ljudet ska vara bra.
Ja, den feedbacken men, får man ju ta. Men att det gör det till en etta då?
Ja, att göra det till en etta ju... tycker man att innehållet ändå borde vara framför något, ljudet. Men, så, kanske. Ja. Mm. Annars har vi, så här, ja, men vi är jätteglada för vi har fått så fina omdömen i våran podd. Och det kanske beror på att det är de som lyssnar gillar ju oss, annars skulle de inte lyssna. Och då är det ingen som besöker.
Eller hur? Nej, men vi sitter inte här och gnäller över dem. Det är bara Nej. Att det är lite svårt att förstå hur det funkar och vad man kan lita på.
Gnällde ni ingenting när ni fick ettan?
Nej.
Vi är vänner här nu.
Ja. Nej.
Vi har faktiskt inte pratat om det tidigare, nej. Just det här. Men nej. Det är så intressant för hela samhället är så mycket omdömen. Det är omdömen i skolan och det är omdömen på TripAdvisor och det är omdömen på resor. Överallt är det en massa omdömen. Och det är det som är så intressant, tänker vi.
Mm. Vad ska vi tänka om detta?
Tänk positivt. Mm. Alltid. Om allt. Men det är svårt. Det är det närmast omöjligt. Jag är en svagare människa än ni. Det var lite projicering där när jag frågade. Gnällde ni över ettan? För det hade jag gjort. Jag lanserade en podd i höstas. Som, likt er, är väldigt ödmjuk över. Hade bara femmer. I början. Och det stressade mig så in i helsike.
Jaså.
För jag visste ju att det kan bara ta en väg. Det kan bara gå utför härifrån. Så med mig har det gått så långt att jag tycker det är jobbigt att få femmor. För jag vet att det kommer att chansera. Mm. Och det är så jobbigt.
Kommer det från din skolmiljö? Alltså kommer det från att du har... För att bli professor så måste man ju ha varit ambitiös i skolan från början. Alltså man har ju kommit in på rätt gymnasie och man har kommit in på alltså rätt väg. Så här. Men det har ju krävts mycket plugg.
Är det en fråga eller ett påstående?
Ja, nej, det är en fråga.
Okay.
Kommer det ifrån, inledde jag med. Mm. Alltså kommer det ifrån att du har levt länge i en skolmiljö?
Jag tvättar mitt smutsiga byk nu då. Mm. Jag tror inte jag berättar det här för någon. Någonsin. Men jag hade under min skoltid mardrömmar. När jag kunde vakna upp kallsvettig och kanske skrikande. Jag hör så dåligt så jag vet inte. Jag kan inte höra ens mig själv skrika. Men vakna upp i den traumatiska illusionen att jag fått tillbaka ett prov där det inte var betyget 5 som var det högsta när jag gick.
Och svaret på, och det hände då kanske aldrig. Jag inte är så fel ute i den frågan med andra ord.
Det är samma, det är samma.
Ja, men det är hemskt. Jag brottades mycket med det och att jag är och predikar som jag gör nu är nog definitivt ett utslag av det. Dessa standardprov som det heter, nationella prov. Där det var en förväntan på att...
Men var du en sån som hade 5-0?
Ja, liksom? Precis så. Och det var jag därför att varken jag eller någon annan såg något annat värde i mig som var det så. Det var det enda värde jag kunde rendera. Och det var ett värde som alla förstod. Mm. Det var hemskt att gå med mardrömmar. Och det är första gången jag berättar om det. Åh, vad skönt. Mm. Tack. Mm. Men till...
Och nu är vi där med podden. Nu är din podd bara...
Och nu är det bara 5 där också.
Nu väntar mardrömmarna på...
Jo, men det jag kan säga är likt Alice Cooper, welcome to my nightmare. Nu är ni också i min mardröm. Och större delen av världen i min mardröm. Därför att nu betygsätts vi allihopa i allt fler sammanhang. Du behöver inte ha en podd för att bli betygsatt. Du kan köra en taxi.
Du kan åka taxi.
Du kan till och med åka taxi.
Så blir du bedömd av hur bra kund du är.
Inte ens där kommer du undan.
Då pratar ni om Uber, tänker jag då, att man blir bedömd. Så man ger bedömt på chauffören hur bra den är. och chauffören ger bedömning om hur trevlig man var som gäst.
Airbnb funkar ju likadant. Airbnb. Där blir jag ju bedömd som gäst med och inte bara som uthyrare. Mm. Sådär, va? Mm.
Jättestressande. Mm. Hade med mig sonen i LA. Vi hoppade in i en sån. Det var första gången jag åkte Uber. Sa till mig farsan var vad trevlig föraren är. Jättetrevlig. Sådär trevliga är de inte hemma i Sverige. Vilket skulle kunna bero på att solen skiner i LA och inte så ofta hemma i Sverige. Man blir inte så glad. Men skulle också kunna bero på, vilket jag sa till honom, amen, den här chauffören kommer i samma stund som vi kliver ut få ett betyg av oss. Det kommer att plinga till i min telefon. Ska jag sätta betyg? Så den där chauffören vill nog vara trevlig. För om hen inte får högsta betyg så minskar sannolikheten att någon annan kommer vilja åka med hen. Jaha, sa min lille kille. Och tänkte efter en stund och sen sa han, men du är också mycket trevligare i bilen.
Än vad du brukar vara ja. Hemma.
Och så tänkte jag, kan bero på att solen skiner här, kan bero på att chauffören var trevlig och så blev jag trevlig. Men så insåg jag att just det, chauffören kommer ju sätta betyg på mig också. Mm. Insåg jag då, det kanske är därför. Och sen dess har jag fått prestationsångest. Varenda gång jag sätter mig i en sån bil.
Aha.
Nu måste jag ju vara trevlig.
Aha.
Annars spelar det ingen roll, my money is no good. Är inte jag trevlig nog så kommer de inte att ta min körning.
Mm.
Så, de betygsätter ju mig hela tiden också. Hur bra jag är som förare. Och så började jag gräva i det där och så visade det sig, det finns ett helt gäng rapporter om bland annat förare i USA till exempel som hotar mer eller mindre sina vad säger man, klienter, gäster, de som hoppar in.
Passagerare.
Ja, mina passagerare brukar ge mig dricks.
Mm.
Punkt, punkt, punkt.
Mm.
Och då brukar jag bli glad och ge dem 5 stjärnor.
Mm.
Punkt, punkt, punkt.
Mm.
Underförstått, ger du inte mig dricks så kommer du få ett dåligt betyg och så kommer inte du kunna åka bil i den här stan efter det. Och när jag började gräva det där så visade det sig att det där är ett fenomen som börjat spridas ganska frejdigt. Vi kan ta Airbnb som ett exempel. Vi kan ta restauranger, hotell som exempel. Med gäster som säger det. Jag skulle vilja få ett lite bättre rum. Jag skulle vilja få det här. Jag skulle vilja byta ut det här. Och få till svar, det kan vi tyvärr inte göra. Det gör vi inte. Nej, men då kommer jag sätta netta på det här.
Mm.
Och de känner sig kidnappade. Det fanns inget ord för det här. Så jag bara tänker, kan man hitta på något ord för det? Så jag tänkt rate-napping.
Mm.
Eller sabo-rating. Man saboterar. Att en enda etta, precis som vi pratade om, kan ju paja det här fantastiska snittet man har som ligger på 5,0 eller 4,7 eller något. Och är det då inte en enorm verksamhet med miljontals betyg där en etta inte gör något som helst avtryck utan du är en mindre verksamhet så kan det göra ett jättestort avtryck.
Hade vi inte kunnat lösa just det här problemet väldigt enkelt genom att sluta använda medelvärde och helt enkelt använda medianvärde, alltså så här, vi plockar bort de sämsta mot de bästa och så säger vi att så här, ettorna var nog inte helt överlagda och de tiorna var inte heller helt överlagda. Liksom vi matchar ut dem mot varandra och så tittar vi på vad vi har kvar. Det måste ju kunna, det här ja, borde man ju kunna...
Du har helt rätt. Median vore ju bättre.
Mm.
Och så skulle vi kunna ha fördelningar där det står procent, femmor, 99%, procent, ettor, 1%. Det skulle kunna göra det lite bättre, men det finns ett problem till. Och det ligger i siffrornas natur att vi lägger större vikt vid extremsiffrorna. Det finns till och med ett krångligt ord för det, vet jag som akademiker. För det är det vi gör på dagarna, hitta på krångliga ord för saker. Diagnosticitet. Att extremsiffror upplever vi som mera diagnostiska. Vi upplever att de säger mera om
just
det de är siffra på.
Just det.
Än de här siffrorna som alla andra ger. Så även om det bara vore en etta så skulle det trots allt och kanske rent av på grund av det tillskriva större vikt. Och folk skulle fästa större vikt vid det. Därför här sticker någon ut. Det måste finnas en anledning till just den här siffran. Då ska jag ta den.
Men då är min fråga, för trots så här, vi är ju en ekonomipodd och jag tänker, vi ska ge lite tips då. Alltså hur du då som verkligen kan siffror och betyg och bedömningar, som du också nu har grottat i det här. Och då tänker jag, då har du grottat ordentligt.
Mm. Oh ja, en massa
du grottar ingenting. Precis, du grottar ju inte bara lite sådär på ytan.
När han grottar, grottar han, och då grottar han rejält. Ja.
Lite okynnesgrottar sådär. Nej, ja. Mysgrottar.
Nej. Och därför är det så intressant att höra, hur ska man då tänka när man bokar hotell eller restaurang eller Airbnb? Hur ska man utläsa de här siffrorna då, för att det ska bli rätt? Ska man gå på meridianen eller ska man gå på det extrema, eller vad?
Mm, det finns några olika lösningar
i vardagen.
På det
här. Hur tänker du när du ska boka ett hotell? Går du in och, nummer ett, tittar du vad hotellet har för rating?
Nej. Och det är en lösning.
Nej, du tittar inte alls.
Det är lite gambling och det är också, det har ett värde i sig. Det blir lite roligare om du inte har safeat för mycket.
Det är som att inte titta på IMDb-betyget innan man börjar kolla på filmen.
Ja. Då kommer du se filmer som du annars inte skulle se och du kommer att få upptäcka dem. Vilket du egentligen inte gör annars. Annars så replikerar du andras upplevelser. Det är det jag ska komma tillbaka till. För det är faktiskt bokstavligt talat det du gör om du läser på för mycket vad andra tycker. Då kommer du att replikera vad de tyckte, inte tycka själv. Så hemskt är det, för vi är så sociala varelser. Men en annan aspekt, och det var du inne på, Charlie, för du mindes vad personen som gav ettan faktiskt skrev. Och så kunde du diskontera den här ettan. Och det är den andra, lite tillgängligare, lättare lösningen. Läs vad fasen folk skriver. Fokusera mindre på siffran och mera på vad de skriver. Så kan du faktiskt värdera det själv, skapar dig din egen uppfattning. För så bisarrt är det att siffror som är rent hittepå, siffror är ju en ren abstraktion. Siffror finns inte. De tror vi bisarrt nog är mer konkreta än allt fluff som uttrycks i ord. Det är därför de gör så mycket skada. Det är därför vi fäster så stor vikt vid dem. För så fort det blir en siffra på någonting tänker vi, men det är så. Det här är siffran på det. Och den är sann, trots att siffran ju bara är ett sätt att klä en åsikt. Och åsikter tar vi inte för givna. Att någon har en åsikt tar vi inte som en sanning. Så om vi då läser vad den här personen skriver och förstår oss på åsikten, så kan vi komma fram till att det var inte hotellet det handlade om utan taxin. Det var inte podden det handlade om utan det var ljudet. Som kanske inte ens har att göra med vad vi har producerat utan den personens lurar eller vad som helst. Så läs mera där.
Det är ändå ett bra tips, ja. Precis. För att det behöver inte siffrorna och det kan vara olika för olika personer och upplevelser. Taxin dit var ja.
Det är det här fenomenet som gör att om man är deprimerad så säger folk så här, ja, men då får du väl rycka upp dig. Men om man feber, då är det som så här, då måste du stanna hemma. För det är en siffra. Nu är det liksom så här, det är 39,9. Ja, det är inte att leka med. Precis, men så här, jag har bara lust att ta livet om idag. Så säger man så här, ja, men mötet börjar 10 i alla fall. Ja. Det är samma det här, liksom sifferfenomenet.
Så är det verkligen. Ja. Verkligen. Och samma, så det, läs vad folk skriver, hör på vad de säger istället för att fokusera på siffrorna. Och för din egen upplevelse, tänk likadant. Skynda inte till att sätta en siffra utan verbalisera istället. Så kommer du att få en rikare upplevelse. Just så det. Är det. För att när du själv sätter en siffra på någonting så reducerar du din upplevelse till den här siffran till stor del. Jag kan ta ett exempel just med hotell. När jag själv bodde på ett helt fantastiskt hotell som jag behövde använda hela kroppen för att beskriva upplevelsen av. Orden räckte inte ens till. Det var så häftigt, så annorlunda att jag började utveckla ett eget teckenspråk också. Sen dampte ner en sån customer satisfaction survey som bad mig att sätta siffror på olika aspekter. Och så fann jag att ja, men det fanns ju vissa aspekter som ljudnivå var lite för hög. Ljudnivå partades lite för mycket. Justin Bieber var där, vilket ju var jättehäftigt att berätta med hela kroppen. Men när jag skulle sätta siffror på ljudnivån så tyckte jag att de hade kunnat tona ner det lite. Så det blev inte en 10. Renligheten bland palmerna trillar ner palmblad ibland, så det kan inte bli en 10, det är inte konstigt, det blir en 8. Och så renderade ju det ett snittbetyg på 8 ungefär. Och bara när jag själv såg tillbaka, skjutsades tillbaka till mig, ja men ditt snittbetyg på den här prisen var en 8.
Mm.
Så slutade jag använda händerna.
Mm.
Slutade använda så många ord. Och när någon frågar mig sen, hur var upplevelsen? Men det var helt okej, så att det blev en 8.
Kan man säga att när man gör delbetyg, jag ska börja från ett annat håll. I balansekonomi som jag grundar, gör vi väldigt noggranna utvärderingar deltagarna får fylla i. Och då noterar vi att först får de ge ett helhetsbetyg. Så här, vad ger du utbildningen för betyg? De får göra massa skrivuppgifter också, men liksom så här, det här, bam. Och sen går vi igenom de olika delarna.
Mm.
Vad tyckte de om den här delen och på andra leden också? Vad tyckte de om materialet, vad tyckte de om handledarna? Så har folk en tendens att tycka mer om helheten än vad de har av snittet på delarna.
Och därför gör du helt rätt som frågar om helheten först. För om man vänder på det så kommer du få ett lägre helhetsomdöme.
Mm-hmm.
För då har folk börjat bryta ner och börja tänka sina egna genomsnitt. Men så att du inte är högsta på någonting egentligen.
Mm-hmm.
Då kan inte helhetsomdömet bli
just det.
Högst. Vilket du egentligen kan, visar ju du.
Mm.
När man mäter det på motsatt sätt.
Mm.
Därför att en helhet är aldrig summan av delarna. Så är det ju.
Och har du något belägg för det jag påstår? Alltså att snittet på delarna inte är lika med? Alltså att man normalt sett ger högre helhetsbetyg än vad man ger i delar? Eller är det bara jag som råkar haft det så?
Men svaret på det är att ja, om du frågar om de separat eller helhetsomdömet först. Men frågar om helhetsomdömet sist så just kommer det bli utfallet av en liten matematiker som sitter i huvudet på personen som gått igenom alla olika delar och tänker att det enda logiska nu är att om jag undvikit toppen på delarna så kan jag inte nå toppen på helheten.
Just det. Och hade du fått helheten först på det här hotellet så hade du kanske spontant satt en 10 för det som du inte ens hade ord för det först.
Ja, så blir det.
Ja.
Det här blir liksom, det blir summan av ett gäng kinkigheter och extremaversioner som också är ett sånt begrepp att vi har en tendens att inte vilja röra oss hela vägen ut i änden av skalan. Då ska det vara någonting alldeles perfekt och ypperligt. Så med mindre än att det här förändrade mig i grunden som människa, så ska jag väl ändå inte sätta en 5 på den här hotellvistelsen eller restaurangbesöket. För tänk om nästa besök eller något besök någonsin kommer förändra mig i grunden som människa. Då har jag ju, liksom, då har jag ju vaskat den 5, det blir ingen värld. Så man håller på det.
Mm.
Och ju flera skalor du fyller i under ett restaurangbesök eller en kurs eller vad det nu är, så kommer det liksom bli summan av att du i alla de tillfällena har undvikit toppen av skalan. Och så tillsammans så byggs det på till en väldig massa avstånd sammanlagt från toppen av skalan.
Mm.
Som drar ner dig mycket mera än du egentligen tänkte och står för.
Mm.
Och det här går igen både absolut då när du gör det för stunden, men också över tiden.
Hur då?
Några kollegor till mig gjorde en studie där de gick igenom Netflix-betyg över tiden. 100,000-tals Netflix-betyg. Och kunde se att för de flesta så går deras Netflix-betyg som de sätter på filmer och tv-serier de ser neråt.
Mm.
Stadigt. Ju fler gånger du sätter betyg, desto större är sannolikheten att det blir ett lägre betyg än tidigare. Det är som att vi alla frammanar vår egen Nils Petter Sundgren, kommer du ihåg honom?
Mm.
Han är för mig sinnebilden av en filmkritiker, för att det var han som satt i en av 2 tv-kanaler som fanns när jag växte upp och det inte fanns YouTube eller någonting och man själv kunde skapa sig någon bild av filmer och se trailers och så. Det var en halvtimme där man fick veta, det här är de filmer som finns på svenska biografer och så här bra i filmen.
Filmkrönikan.
Ja. Men den var inte bra filmen, den var usel. De flesta filmer var usla. För han har sett så fruktansvärt många filmer att han blivit väldigt kräsen.
Mm.
Och skulle någonting få en 5 så skulle det ju krävas att Fellini, Scorsese och Bergman gör en film tillsammans.
Mm.
Och med mindre än det så kan det omöjligt vara mer än en 3 eller egentligen en 2 om ens det.
Mm.
På en 5-gradig skala. Och vi blir lite så allihopa. Ju mera vi har sett, ju mera russin vi har upplevt, desto fler hål ser vi i den här kakan vi tar del av? Ja, det här är en bra actionfilm, men jag såg en annan actionfilm som hade det här spännande. Det skulle vara en perfekt film, så borde det ha med det också. Och det här från ett dramasätt och så vidare.
Men det handlar väl också mycket om vad man är i, så här, vad förväntan, alltså vad man har för sin egen just förväntan, det. Hur det här upplevs också. För att när någon har hyllat någonting upp till skyarna, eller om det har ett IMDb-betyg på.
Ja, som jag som inte sett The Wire, som jag tänker säga, jag kan ju omöjligt se den. För den har blivit så hyllad till alla, säger, jag måste se den. Jag kommer ju tycka redan under förtexterna så här, nej, det här är ju som vilken serie. Alltså så här, det kan ju omöjligt bli, ja, jag blev positivt överraskad. Det går ju inte, jag kan inte bli positivt överraskad liksom. Ja.
Ja, nej, men det är inte så vad man har för förväntningar. Vi var på landet under jul och nyårshelgen i 10 dagar i helt ute i skogen. Alltså såg inte en människa typ och var verkligen i skogen. Och efter 10 dagar då så kände vi, åkte hem sen på nyårsafton, och då kände jag ett otroligt sug efter stan och händelser och grejer. Och jag älskar film och tycker det är svinkul att gå på bio. Så då bokade vi in 3 filmer på raken där på onsdag, torsdag, fredag. Och började med filmen Parasit. Som, har ni hört talas om den?
Jag har hört talas om den.
Den stora Oscarskandidaten.
Ja, precis. Koreansk film. Mm. Mm. Och då hade ju en massa... Alltså jag hade ju då läst och hört om den. Och alla skjutsat upp den till skyarna. Och framförallt, ju svårare kritiker, ju svårare och bättre betyg. Alltså det är en sån här filmkritikernas bästa. Och då har man ju en viss förväntan. Gick också på en svår biograf. Mer i den stylen liksom. Så här,
vad är en svår biograf?
Nej, men det är en mer klassisk. Det är inte Filmstaden. Det är Victoria till exempel på Söder. Okay. Som är lite där de svårare filmerna går. Mm. Och då vill man liksom gå in i det modet lite. Så vi var lite svåra där och så gick vi på den. Och då ska jag väl säga att ja, den var ju skitfrände för att det var en helt annan miljö. Man har inte sett någonting på koreanska. Det är väldigt främmande och nytt. Och den var, det är klart att det var en bra film, men inte alls vad jag hade. Den levde inte upp då, för att jag hade såna enorma förväntningar. På onsdagen sen, eller på torsdagen sen, så gick vi på Filmstaden. Då var det mellanmjölk. Då gick vi på Filmstaden och tittade på Knives Out. Som är så här, lite såhär Agatha Christie-mordrulle-läsning.
Jag har sett den.
Mm. Och den hade jag liksom inga förväntningar på alls. Och den såhär, fan, riktigt bra film.
Den var bra.
Ja, det var bra. Mm. Det var inte såhär, jävlar. Men det var såhär, bra.
Övertygande skådespeleri genomgående, tyckte jag.
Ja. Mm. Och sen så, vad tar man då? Så måste man ju ha någonting som sticker ut då, eller mer kul att liksom mixa de här 3 biograf-grejerna. Så då gick vi på Bio Capital, eller Capitol heter det väl?
Capitol,
jag vet inte hur det uttalas. Ligger på Sankt
Eriksgatan. Där man kan få ett glas vin och lite skärkdricka.
Precis, man går till baren, man beställer in, man vill ha lite grönsaker och en flaska bubbel. Och
de kan också köra gamla filmer och köra så här Alien 20 år senare.
Ja, de kan köra, och man kan dricka afternoon tea där. Det låter som att jag sitter och gör reklam för dem. Men väldigt, väldigt trevligt. Och gick då med min fru som älskar musikaler och glada filmer. Och vi såg en del av Mitt hjärta.
Thomas Ledin-musikalen.
Mm. Och jag hade extremt låga förväntningar. Alltså det är inte min typ av film normalt sett. Det är verkligen inte min grej, musikal. Jag tycker det är ganska... det är inte min grej. Men det var ett sånt jävla lyckopiller att sitta där och då. För att jag hade inga förväntningar överhuvudtaget. Jag vet inte, vi var ju bra feeling. Det var så här kul med det här nya... Alltså jag vet inte, men jag gick ut därifrån och mungiporna var från öra till örsnibb till örsnibb. Och det var en fantastisk upplevelse.
Så filmkrönika nu då? Första svårfilmen, koreanska svårfilmen. Vad får den för betyg? Hur många smultron får den?
Ja, men den får ju i alla fall den får en 8.
8? Mm. Okej, okay. Nu var det bara 5 på filmkrönika. Skitsamma, 8. Okej, okay. Och den andra då? Nu är Knives Out. Får en...
Ja, den får en 9.
Och Thomas Ledin får en...
Ja, och då kommer det här i mig som säger att jag kan inte ge en sån film.
Det kanske finns en ännu mysigare musikal. Ska du verkligen vaska till
den på det? Nej, det kommer jag naturligtvis inte att göra. För det var ju lite fånigt. Och det var. Men det var ju så fånigt precis som en sån ska vara. Ja. Så för att vara en sån film så får den en 10 av mig. I upplevelse så var det så. En 10 av 10 för en musikalfilm.
Men det är ju det som är, och sen kommer jag och ska titta efter nu. Nu har jag bara Mattias kundomdömen. Så säger han så här, ska du se någon film? Ska du se Thomas Ledin-filmen? För den koreanska filmen, den var inte... den var 20% sämre. Du vet så här, för jag tillskriver siffrorna så har man inte kontexten. Liksom.
Nej.
Det... men det man skulle kunna ha, när du pratade så tänker jag så här, vi var inne på det också. Att...
Jag måste bara få Mikaels reflektion på det här. Du tittar på mig som jag var lite märklig här. Alltså jag fick en sån här, vad kände du när jag berättade om det här?
Jag undrar, kommer du gå och se Nämnde Cats? Kommer du gå och se Cats?
Ja, men det vill jag. Det ska man väl, tänker jag.
Och varför frågar jag det? För att den blivit så vansinnigt sågad.
Mm.
Att de har svårt att överleva de sågningarna. De har ju en helt bizarrt stjärnspäckad rollbesättning där.
Ja, rollisen ser helt otrolig ut.
Ja, det kan inte ha varit billigt det där. Det måste bli en brak förlust på det. Det folk tror, och det som kanske lockar dig redan nu, är att den med tiden kommer bli en kultrulle.
Mm.
För att den är så schabbig liksom. Men att få folk att se den nu, inte ironiskt, verkar bli väldigt svårt.
Mm.
Därför att betyget har stängt utifrån den upplevelsen.
Och vad tar vi med oss av det då? För ibland är det väl också kanske bra att man... Ja, nej, jag vet inte, men det är ju mycket om förväntan också, menar jag.
Ja, men dels förväntan, men det också handlar väl om vad man tycker... Att när man sätter ett betyg så säger den ju också någonting om en själv. Alltså, om jag har varit och sett Thomas Ledin-filmen och så kommer jag till fikarummet och så har jag också varit och sett den koreanska filmen och så liksom så här, då säger det ju någonting till mig, så här, koreanska filmen, fattar inte den skiten, men Thomas Ledin, fan vad mycket sköna låtar det var, så tycker man att man är inte en lika skön människa som man vill framhålla. Man instar mer när man står utanför parasit än vad man gör utan, så att det finns väl också, det är väl den där liksom lite fenomenet att går man på en restaurang som alla har rosat som helt fantastisk, då vill man inte gå därifrån och säga så här, jag fattar inte, jag tar hellre köttsås och potatis, utan bara säga, jo men det var väldigt nyskapande, fast man själv knappt tyckte man kunde äta upp det, för det var så konstigt. Men man vill inte säga det. Och har man någonting som alla andra har dissat då, Cats är helt oserbar, då kanske man inte ens säger att man går och ser.
Om man kanske inte äter med en grym burgare på McDonald's, så kanske inte det man säger, vilken Big Mac jag åt.
Nej, precis. Vilken är världens godaste hamburgare? Det är fan McDonald's. Finns det en sån effekt? Jag menar, vi kanske får bra omdömen därför att man tror att det är omdömet man borde få.
Man ska ge bra omdömen, och det ska en ju. Hör ni det allihopa nu? Man ska ge den här podden bra. Så är det. Det är fint att tycka det. Det är rätt att tycka det.
Men finns det en sån effekt? Rätt?
Ja, för vi är så sociala varelser. Att vi inte kan låta bli att tänka vad andra tycker om mig. Och tycker jag annorlunda, så tycker jag förmodligen fel.
Mm.
Och så kan det här vara en mer medveten process, som du uttryckte. Som vi då antingen våndas över för vi fortfarande gör det. Eller att vi lyckas balansera det. Och kan vara trygga med att, likt Mattias säger, men jag ska nog se Cats i alla fall. Men det händer i oss, vare sig vi vill eller inte. Och vare sig vi är mer eller mindre medvetna om det. Och vi är sällan så medvetna om det. Och det kan också ta sig uttryck i, till exempel, kommer jag på mig själv efter att ha varit på en konsert, att kolla recensionerna dagen efter. Jag tyckte konserten var fantastisk.
Mm.
Och så såg jag recensionen, och det första jag såg på toppen av recensionen, den är alltid på toppen och den färgar ju hur jag läser det sen, var att den fick en 3 i betyg. Och jag kom på mig själv återigen med att tycka att den kanske inte var fullt så bra, den där konserten.
Mm.
I alla fall då.
Mm.
Det kanske var fel av mig att tycka, därför att jag tyckte ju bara... Det var ju bara en åsikt, men här är ju en siffra.
Mm.
Och siffran är ju sann. Mm. Så jag kanske får justera det där.
Ja, men bra. Det är det vi måste lära oss hålla isär, uppenbarligen. Om man ska koka ner det här, så är det ju så att omdömena och vad man tycker, beskrivningen, är ju jävligt mycket viktigare än siffran.
Ja, och där har vi då testat, eftersom jag gör sånt. Inte bara mysgrottar då, utan även hårdgrottar.
Mm.
Det är konstiga associationer i ordet. Jag studerar.
Hallongrottar.
Men då har vi testat på filmer bland annat.
Ja.
Göra precis det jag själv gav uttryck för nu. Låta folk bli varse efter de sett en film. Vi samarbetade med en stor biografkedja här i Sverige. Jag ska inte säga vilken, det finns så många möjliga, så de är helt anonyma. Fick vi möjlighet att till deras kunder mejlledes skicka ut. Vi är glada att du var och såg den här filmen. Här är vad som har skrivits och betygsatts om den här filmen i efterhand. Det kan kanske vara kul för dig att veta. Och sen fick de själva betygsätta filmen. Vad tyckte du egentligen om filmen? Hur bra var den? Och så kunde vi då se att när folk sett en film som fick väldigt höga omdömen versus låga omdömen, så skilde det sig mellan de här människorna i vad de tyckte om samma film.
Mm. Så vi fejkade, ni skickade? Eller
precis,
ni,
vi hittade på. Mm. Helt slumpmässigt fick man veta att filmen fick ett högre betyg eller ett lägre betyg. Mm. Och människor satte betyg i samma riktningar som det slumpmässiga högre eller lägre betyget. Vi testade det till och med sen på chokladprovning, där du väldigt fysiskt har facit bokstavligt talat på tungan. Vi gjorde två varianter. Vi stoppade människor på stan. Det här är choklad från en väldigt känd svensk chokladtillverkare. Får ni gissa, det finns några fler att välja på i Sverige. De kommer släppa den här chokladen, vilket de verkligen skulle. Smaka på den. Säg vad du tycker. Fick en del göra som sa vad de tyckte. Andra fick först veta, vi har testat det på människor som har satt det här betyget snitt. Smaka på den. Säg vad du tycker. En tredje grupp fick smaka på den och sen för övrigt så fick andra smaka och tyckte det här. Vad tycker du? Och så kunde vi se, inte helt oväntat, fick man veta innan vilket betyg det var, så hade du det betyg på tungan under chokladen du stoppade där, som gjorde att du tyckte lite bättre eller lite sämre om smaken utifrån vad andra redan tyckte. Och om du redan hade chokladen på tungan och ju hade ditt eget facit, så kom du ändå att putta upp eller ner din upplevelse och betyg när du sen fick veta vad andra tyckte.
Intressant.
Vi kan inte värja oss. Det är det jag menade med att du kommer bokstavligt talat att replikera andras upplevelser.
Helt klart ska man alltså ta sånt här med ett nypa salt när det kommer till att jag som kund ska använda mig av andras omdömen som grund för mina köpbeslut. Det är ju det jag är lämnad med.
Ja, vi ska komma ihåg att det är deras omdömen, det är deras åsikter. Det är inte facit, det är inte en sanning som det så snabbt blir med siffror. För det kommer påverka dig. Du kan inte låta bli, vilket vi har funnit då, bokstavligt med choklad och filmer, vare sig du får veta det före eller efter din egen upplevelse. Och det bizarra i att du faktiskt också själv, när du sätter en siffra på någonting, kommer förändra din upplevelse. Vilket jag märkte när jag var på den här hotellvistelsen, och som vi också sen har testat i flera andra sammanhang.
Då, min slutsats är också så här, eller min idé jag får, en liten shoutout till er som sitter och programmerar och gör sånt här, det är ju att göra det relativt, det vill säga en person som generellt sett bara sätter ettor, när den plötsligt sätter en tvåa borde det ju vara ett fantastiskt betyg, medan den som alltid sätter femmer, när den plötsligt sätter en fyra borde vara ett betydligt sämre betyg. Så man kanske skulle presentera betygen i relation till vad man brukar säga, man utgår från sitt eget snitt. Vissa människor är ju mer negativa och andra är mer positiva.
För din etta är inte min etta och din femma är inte min femma.
Nej, och den här som tyckte var svår, tack snälla, svårt att hitta hotellet, att du gav en etta, kanske alltid är etta. Och då är det lika mycket värt som den som alltid är en femma då.
Ja, liksom. Precis så.
Ska men det får de programmera. Din tes också tänkte jag på, att då är det egentligen bättre att ha 3 och 0 i snitt i skolan, för då kan du ju också gå uppåt. Ja, för de som har 5 kan du ju bara gå ner.
Åh, vad mycket bättre jag hade sovit på nätterna.
Ja, eller hur? Ja. Ja, det var intressant. Siffror,
vill ni bedöma våran podd eller Mikaels podd, gå in och gör det. Ge oss gärna en 3, så har vi
ni ska ju veta det, att de flesta har 5, va?
Ja, vi kommer inte kunna sova.
Ni väljer själv betyg, men när folk ger oss en 5, då brukar vi höra av oss efteråt och vara glada och tacksamma.
Just det, precis. Och lite guldklockor, alltså du brukar utlova här.
Joggingrunder.
Ja, just det.
Nåväl, skämt åsido. Det var fantastiskt spännande att ha dig här. Vad ger vi det här samtalet, Mattias, för betyg?
Jo, men det här är ju en stark 5.
En stark 5.
Ja. Om vi nu inte ska börja liksom beta ner i delar. Men helheten är ju en 5.
Helheten är en 5.
Ja, för mig är det netta. Jag hade lite svårt att ta hit.
Tack för den här veckan.
Tack för den här veckan.